Gott att se dig här. Är det någon som tycker vi behöver en större kyrka?
Ja.
Ta med dig i bönen den här veckan. Det börjar bli lite trångt, men det är härligt. Jag tror vi har letat reda på varenda stol här inne nästan. Det finns någon kvar kanske. Det är bra när barnen går ut och får de som har haft ståplats, sittplats. Så det är bra. Härligt, vi är ju i den här serien från Efesierbrevet och vi har haft lite sådana här gästtalare och kanske sådana som inte har talat här så ofta. De har alltid klagat över varför får vi så konstiga texter. Det är ganska mycket sådana här texter i Efesierbrevet. Så idag är också en sån här härlig text med mycket sex bland annat och lite annat. Smått och gott. Så jag hoppas att du nu liksom kände att det här kan ju bli spännande ändå. Nej, ni ser helt så här, vad håller han på med? Ja, det kan man undra. Det kan man absolut undra. Vi ber en bön. Herre, jag ber nu att det som du har lagt på mitt hjärta från den här texten här, att det skulle få väckas till liv genom den helige ande. Att det vi håller på här med nu, Herre, är inte bara information utan transformation, där ditt ord får beröra och tala in i våra liv, Herre. Ditt ord är alltid gott. Ditt ord föder alltid gott i våra liv, Herre. Så jag ber att våra hjärtan ska få vara öppna för det som är ifrån dig. Amen. Efesierbrevet, och vi kallar ju den här serien för en ny identitet för ett nytt liv. Ny identitet för ett nytt liv. Och jag minns för ett antal år sedan så satt jag i samtal med en mycket erfaren terapeut och psykolog. Och vi pratade om personlighetsförändring. Det här liksom att förändra sitt beteende. Och det var en sån sak som så här lite chockerade mig, men som jag liksom på något sätt har liksom haft med mig sedan dess. Och han sa så här att vi pratade om, går det förändra hur man är som människa? Han sa det här att förändra sin personlighet är svårt. Att förändra hur man är som människa är mycket svårt. Och vi lär ju oss ifrån magasin, liksom, det är bara 5 nycklar, 10 nycklar hit och dit. Och så tänker man att man ska ändra sitt beteende. Men så var det som bara, ja men det är ju sant. Hur mycket man försöker, nu ska jag inte vara sån här längre, nu ska jag vara sån här. Och så liksom det bara nästan funkar ju inte någon gång. Det är svårt. Och så sa han att ofta, och han sa att forskningen är ganska överens om det här, att det är så. Att det är svårt att förändra sitt beteende. Och han sa att ganska ofta så jobbar vi istället med att acceptans. Att acceptera hur man är. Och att lära sig att leva med den man är. Så kontentan helt enkelt är att vår personlighet, hur vi beter oss, hur vi reagerar och hur vi relaterar till andra människor och till olika saker som händer, är djupt sammanflätat med vår identitet. Med vilka vi är som människor. Så att bara ändra sig lite, det är inte så lätt. Och därför är det så fundamentalt att Bibeln och också den här boken som vi nu då har studerat här under hela hösten, den börjar inte med att korrigera beteenden eller att försöka liksom hoppa direkt på att forma våra beteenden och personlighet, utan den börjar med att förnya vår identitet. Vilka vi är som människor. Men som vi redan varit inne på, så mycket i vår tid, så mycket budskap, så mycket pengar som genereras och spenderas av människor som vill förändras, en quick fix. Så mycket i vår tid bara slänger ut snabba budskap hur man kan ändra sig, den här yttre förändringen. Det verkar lätt, men det faller ofta ganska platt. Bibelns väg är en annan. Gud börjar inte med ytan, utan han börjar med hjärtat, med vårt inre. Han förnyar vår identitet. Och det är egentligen vad hela den här serien på många sätt har handlat om. Också vad den här predikan kommer att handla om, men kanske med lite nya perspektiv. Genom hela Efesierbrevet. Och vi såg det redan i dagens första vers, när Hannes började läsa. Bli Guds efterföljare som hans älskade barn. bli Guds efterföljare som hans älskade barn. Där börjar vi idag med den första och viktigaste sanningen. Vi kan följa, bli Guds efterföljare. Varför? Jo, därför att vi först har blivit hans älskade barn. Identitet. Guds älskade barn. Och det är min första punkt. Bli Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Det är första två verserna i kapitel 5 i Efesierbrevet. Och om man tittar lite mer i grundspråket på liksom de här verserna. Så ser man att det här talar om att imitera Gud. På många engelska översättningar säger imitate God. Imitera Gud. Och fortsätter vi att titta lite vad liksom ordalydelsen är. Så handlar det här ungefär att vi blir till när vi imiterar Gud. Vi blir till genom att imitera Gud som hans älskade barn. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker när jag tittade på det här och studerade lite mer liksom grundtexten så bara, wow, vilka vackra ord. Det beskriver hur vi får bli till som människor. Men vi är ju ett blivande hela tiden, eller hur? Vi blir till. Och vi får bli till som människor i insikten av att vi är hans älskade barn. Där får vi bli till. Där får vi formas. Vem är jag? Jag är ett älskat Guds barn. Vem är du? Du är ett älskat Guds barn. Det där vill sjunka ner. Här uppifrån. Ner i hjärtat. Ut i hela dig. Jag är ett älskat Guds barn. Och så får det bli din identitet, hur du identifierar dig själv, och där får du formas i hans kärleksfulla närhet. Precis som ett barn, det är många barn i den här kyrkan, det är superhärligt, jag tycker det är så härligt i lovsången, man hör liksom hur det låter lite här och var, det är underbart. Precis som ett barn som imiterar, som lär och som formas. Inte bara av beteende. Men man formas inte bara av hur ens föräldrar gör. Men det gör man också. Men det finns också något som kallas för prägling. Man präglas av det sammanhang man liksom ser och växer upp i. Atmosfären som finns i ens hem. Och i de sammanhang man rör sig som ett barn. Ett djupare identitetsformande som sker. När man växer upp och blir till. Vi har fått en ny identitet som Guds älskade barn. Och det börjar just där. Du är en älskad dotter, älskad son. Och där bjuds vi in i Guds närhet. Inte bara att lära massa beteenden. Utan att mycket djupare, tror jag. Att vi får gå på djupet i våra liv. Där vi får formas av hans kärlek. Jag tror också det kan vara en bonuspoäng till dig som, och till mig som är förälder. Vad är det för atmosfär i våra hem? Det är inte bara vad du gör. Utan det är det som liksom, man säger ibland, man läser mellan rader. Man känner liksom det finns någonting. Att tänka på det. Vad formar jag för miljö omkring mig? Men det sker också i vårt förhållande till Gud. Att vi formas inte bara av buden. Utan vi formas av hans kärlek när vi får landa i att vi är älskade av honom. Vilken är din självbild? Kanske inte så ofta man ställer sig den frågan. Men vad har du för bild av dig själv? Kanske är det så att du bär på falska bilder av vem du är. Jag är inte lika bra som min bror. Jag är inte lika snygg som min syster. Det är ju sant i och för sig. Men det är sådana här saker som man tänker är ingenting. Men sen så blir det mer och mer att börja forma vem man är och hur man ser på sig själv. Eller kanske beroenden som man har fastnat i. Som stjäl ens och börjar stjäla ens identitet. Eller det kan vara så, det behöver inte bara vara det som vi tänker är negativt. Det kan vara också ett överslag åt andra hållet. Där du ser dig själv som superlyckad. Men din självbild är vad du åstadkommer och vad du presterar. Om det skulle tas bort ifrån dig, vem är du då? Så kommer den här första versen till dig igen. Bli Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn. Du kan inte följa Gud innan ditt hjärta har formats av hans kärlek. Kristen tro är inte beteendeförändring. Det går mycket djupare än så. Det går mycket djupare än så. Förvandlade hjärtan, ett förvandlat inre. Och det betyder ju också faktiskt att det som är svårt, det som den här terapeuten sa till mig är svårt, ja, men det är fortfarande svårt, absolut. Men det är utifrån det här perspektivet faktiskt möjligt. Du kan förändras. Du kanske sitter fast i destruktiva mönster eller tankebanor eller sätt och beteenden som du inte vill vara. När vi får landa i vår sanna identitet. Allt mer förstå att vi är älskade av himmelens Gud. Och hur det går så otroligt djupt. Och hans kärlek är så djup, så hög, så bred. Bara landa i det. Så är förändring möjligt. Du kan leva annorlunda. För att i Jesus har vi fått en ny identitet som hans älskade barn. Och så trillar vi in i vers 2. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss. Ett väldoftande offer åt Gud. Så när vi förstår att vi är älskade, men då kan vi leva på ett annat sätt. Då kan det börja hända saker med våra beteenden, med hur vi är som människor. Och vi kan få leva i kärlek. Jag vill säga till dig nu, kanske någon här inne. Du är inte ett hjälplöst offer. Jag bara är sån här. Det bara går inte, jag bara kan inte sluta med det här. Nej, jag vet att det är svårt. Men om du får bada i uppenbarelsen av vem Gud är och hur mycket han älskar dig. Och att han har skapat dig till att bli hans efterföljare. För att du är hans älskade barn, vet du vad? Då kan bojor få släppa greppet om dig. Då kan beroenden, beteendemönster, negativa banor faktiskt börja och tappa sitt grepp om dig. Och du kan leva i kärlek, ett väldoftande offer åt Gud. Mörker får bytas mot ljus. Hat mot kärlek. Girighet mot generositet. Orenhet mot Jesu renhet och rättfärdighet. Din tro börjar få konsekvenser i ditt liv. Börjar du här blir det väldigt, väldigt, väldigt svårt. Men börjar du i, jag är ett älskat barn. Gud, han har öppnat sin famn, han har tagit emot mig. Då är det möjligt. Då börjar ditt liv dofta gott, som Paulus säger. Då börjar det dofta gott. Jag märker det med tonåringar hemma. Någon sitter här inne i rummet. Först börjar det dofta svett i hemmet. Man bara undrar, vad händer? Sen börjar hela huset dofta parfym. Men vet du vad, jag älskade ju dem lika mycket när de doftade svett. Det var liksom, tar sig skorna och hela huset. Det var ju superdålig bild. Men vet du vad, du är älskad. Du är älskad. Och från den platsen kan du börja följa. Och ditt liv kan få bli en Kristusdoft för andra. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Vers 3 och 4. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Och den här punkten, som är punkt nummer 2 utav 3, har jag kallat för vandra i ljuset. Luta åt rätt håll. Vers 8 säger så här. Tidigare var ni i mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Alltså, Paulus, det är inte bara det här liksom, lite fluffiga som du tycker här i introt, jag älskar och sådär. Han är också väldigt, väldigt konkret. Han talar konkret om hur vi ska leva våra liv. För man kan inte prata om en identitet som ett Guds barn och sen bara fortsätta och bara köra 180 kilometer i timmen rätt liksom i gamla mörka gärningar. Det rockar ju inte, det fungerar ju inte. Därför att ur ens identitet flödar alltid ett liv. Ur din identitet, så när du landar i din identitet så börjar det påverka dina ord och dina handlingar. Hur vi är flödar ifrån vem vi är. Och då så säger han så här, nu är ni ljus. Identitet. Nu är ni ljus. Identitet. Lev då som ljusets barn. Våra gärningar. Nu är ni ljus. Ni har blivit ljus i Herren. Lev då i ljuset. Och så tar Paulus några konkreta exempel här i texten. Utmaningar som var vanliga på hans tid. Och hör och häpna, jag tror inte du känner dig så främmande för de här sakerna du heller in i vår tid. Jag tror vi kan känna igen oss, därför att inte mycket har hänt med människans begär, om man säger så. Och det första som han talar om, sexuell omoral, och ordet här är porneia, och då förstår ni vad det handlar om. Porneia, det alltså handlar om sexuella relationer utanför äktenskapet. Och så talar han om all form av orenhet. Så porneia, liksom, det är liksom lite mer specifikt. Sen talar han om, alltså finns det all form av orenhet också? Sexuell orenhet och annan orenhet som smutsar ner vårat sinne och våran själ. Och så nämner han girighet. Vad är girighet? Jo, girighet tar mycket men ger lite. Girighet handlar om att hela tiden drivas efter att vilja ha mer. Gärna mer än andra. Paulus säger att det här talar om det här är synd. Det här smutsar ner oss. Det här passas inte. Det drar oss bort ifrån Guds ansikte. Han säger så här, det här är saker som inte anstår de heliga. Vilka är de heliga, tänker du då? Så tittar du liksom runt omkring. Det är du som har blivit helig i Jesus. Det här är saker som inte, han är ganska konkret, rakt på sak. Det här är saker som inte passar vår nya identitet som Guds älskade barn. Sex på Paulus tid, när jag läst lite om det här, var ganska vad man kallar för transaktionella. Alltså man bytte eller köpte en tjänst. Vi ger varandra lite njutning här. Bra, lite ömsesidig njutning, men ingen tar ansvar för något. Kanske känns igen i vår tid också. Lite njutning här, men inget ansvar. Lyssna nu. En kristen syn skyddar något mycket större i ditt och mitt liv. En kristen syn på det här med sexualitet skyddar din renhet och dina relationer. Det skyddar det som verkligen betyder någonting. Är han tråkig? Är Bibeln tråkig? Ska han ta ifrån oss det som är roligt? Men hela veckan är ju värdelös. Sen så liksom, är det bara helgen, bara full on. Vad ska vi hitta på liksom? Nej. Det är inte att han vill ta ifrån något som är roligt. Han vill ge dig något som är mycket bättre. Och han vill skydda det som verkligen betyder något i ditt liv. Din renhet och dina relationer. Det som är värt att leva för och kämpa för. Och lyssna nu, det skyddar också en kristen syn, skyddar också den utsatte, den som blir bedragen. Därför när vi håller på med det här ordet och porneia, då bedrar vi, då sviker vi människor omkring oss. Och det är samma sak om det inte finns i relation all form av orenhet, där vi har lösa relationer, vi sviker människor. Och vi lämnar öppna sår. En kristen syn på det här med sexualitet skyddar din renhet, skyddar dina relationer. Det skyddar också den utsatte, den som blir bedragen och den du bedrar med och alla de du sviker. Och så bara slänger han in girighet i den här ekvationen. Jag tror det hänger ihop. Det är för att det handlar om att få mer, att ta mer än vad man ger. Det är också en skevhet när det kommer till sexualitet. Vad kan jag ta, vad kan jag få? När det egentligen handlar om hur mycket kan jag älska? Hur mycket kan jag ge? Det här med girighet, det är väldigt lätt att se hos andra. Men det är nästan ingen som säger om sig själv att den är girig. Vi kallar det ofta för behov, jag behöver. Men ibland, jag säger ibland, för ibland behöver man ju, eller hur?
Och ibland är det kul att köpa ett par extra byxor bara för att det är kul, eller hur? Det är helt okej. Men ibland så drivs vi bara av en hunger efter mer. Girighet. I din identitet som Guds älskade barn så passas inte detta. Jag tror du känner det själv. Man känner ju det hela sin varelse. I kontrast till Guds härlighet. Och att liksom bara få leva som hans älskade barn. Men det passar ju inte. Och då vill jag säga till dig. Det finns förlåtelse. Det finns förlåtelse. Du behöver inte känna att du måste gå härifrån med huvudet sänkt. Utan du kan i ditt hjärta. Herre, det blev inte bra igår. Det blev inte bra förra veckan. Det har inte blivit bra på länge. Förlåt. Han står med öppen famn. Och det som också är så kraftfullt är att det finns inte bara förlåtelse. Utan det finns också frihet. Att lägga bort mörkret. Och Paulus talar till och med i texten att vi kan avslöja det. Hej. Vi kan få avslöja det som är destruktivt. Och så kan vi få bli redskap för ljuset, för renheten. Och kärleken. Ett syfte att få leva för någonting som är gott. Någonting som är större. Jag tror det är viktigt också att förstå att texten inte bara handlar i det här. Gör si, gör inte så, gör så. Liksom massa sådana här liksom saker man inte ska göra eller ska göra. Jag tror också att det här talar om... Jag tror också att Paulus är ute efter sånt som kanske inte är direkt synd. Så vi skulle säga att det är uppenbart att bryta Herrens vilja. Det är uppenbart destruktivt. Och det är det jag kallar för, om ni kommer ihåg min rubrik. Att luta åt fel håll. Vi kanske inte lever i uppenbar synd. Men vi kan leva våra liv lutandes åt fel håll. Att vårt tal, Paulus talar om våra tal. Det kanske är i gråzonen. Massa opassande skämt. Massa liksom... dåligt snack. Eller att vi dras med till sammanhang och in i miljöer. Nu är det inte så här att du ska inte undvika miljöer. Du vet, Jesus han var överallt. Men det måste gå till dig själv och tänka. Varför dras jag in i det här sammanhanget? Varför dras jag in i den här miljön? Är det för att jag vill vara ett ljus? Eller är det för att jag vill smaka lite på de här köttgrytorna som vi hörde talas om för några veckor sedan? Här? Ni som var här för 2 veckor sedan är klara predikare. Du vet, de där sakerna som vi lämnade bakom oss i mötet med Jesus. Men de börjar kännas lite attraktiva igen. Och så söker vi oss in. Vi lutar oss in i fel sammanhang med fel motiv. Att vara en Jesu efterföljare handlar inte bara om att undvika synd. Utan att luta sig in mot rätt saker. Annars blir ju hela livet bara en kamp. Ja, jag får vara här, jag får vara här. Jag får göra det här, det går jättebra. Det är liksom, det är inget. Och så bara, ja fast nu vill jag ju göra lite mer. Och så blir det bara jobbigt. Istället för att luta sig in mot det som är gott. In i friheten. Kämpar du med att bevara din trohet till din partner, till Jesus, till dina vänner? Kämpar du med att leva i renhet? Eller utmanas du hela tiden av ha begär, vill jag ha mer, vill jag ha mer? Lyssna nu. Luta dig bort ifrån de sammanhang och områden som triggar dessa frestelser i ditt liv. Börja med att luta dig bort ifrån det som hela tiden får en krok i dina tankar. Och luta dig in mot någonting annat, mot det liv som Gud har för dig. Och jag tycker Paulus uttrycker det så fint om man skulle hoppa in i Filipperbrevet. Och det gör vi i Filipperbrevet 4:8. Där skriver han så här. Syskon. Filipperbrevet 4:8. Syskon. Det som är sant. Det som är värt respekt. Det som är rätt. Det som är rent. Det som är värt att älska. Tala väl om. Allt som är förtjänstfullt och värt beröm. Håll det i era tankar. Wow. Med mina ord, luta dig in mot detta. Luta dig in mot det som är rätt, det som är gott, det som är värt att älska och tala väl om. Luta dig in mot friheten. Därför att det liv som Gud målar upp för dig, det liv som Gud har för dig, är ett liv i frihet. Ett liv som doftar gott. Och när vi lutar oss åt rätt håll, då öppnar det också upp för min sista punkt i predikan. Att leva vist och andefyllt. Ett liv som doftar Kristus. Paulus knyter ihop det vi har talat om idag med vishet. Jag vet inte om det står högt på agendan att vara vis. Är det någon som har det i sin jobbansökan? Ja, men jag är flitig, jag är pålitlig och jag är vis. Vishet i Bibeln är någonting otroligt gott och någonting otroligt fint och någonting viktigt för oss som människor. Och att luta sig mot rätt saker, det är att leva vist. Paulus säger, tänk alltså noga på hur ni lever. Visa människor lever inte perfekt. Och det här är viktigt. Det är inte liksom, visa människor lever inte perfekt. Ingen lever perfekt. Men visa människor luta sig, vill hela tiden ha röra sig mot det som har med Gud att göra och det liv som han har skapat oss för. Så vad vill jag egentligen säga? Jo, jag vill egentligen säga att det handlar inte så mycket om regler som det handlar om att förstå hjärtat bakom det som texten handlar om. Ska du springa och följa massa regler? Ja, men visst, Paulus är konkret med olika saker här. Men det blir liksom lite att täppa igen hål lite överallt sådär. Men det handlar om att förstå hjärtat bakom och börja landa in i sin identitet där vi började. Paulus säger också i texten, förstå vad som är Herrens vilja. Så det handlar liksom om att förstå liksom, det som är hjärtat bakom. Förstå det som är Herrens vilja. Och så börjar han tala om att vi ska uppfyllas med den heliga ande. Så det verkar hänga ihop det här, att förstå vad som är Herrens vilja och att vara uppfylld med anden, det hänger ihop. Så nu får ni en till bild som kanske, hoppas är lite bättre än några av de bilderna jag har gett er här idag. Men det är lite som att vi har fått Guds ord som en karta. Och så har vi fått anden som en kompass. Och lyssna nu, jag pratar inte om en GPS. För hade vi fått en GPS, och en del pratar om det här, liksom det kristna livet, som att vi får en GPS på våran insikt. Då är det liksom som att man bara går och man har ingen aning om varför man går. Det är inte att leva vist. Det är inte ett kristet liv. Utan vi bjuds in att vara engagerade. Att vara delaktiga. Därför tycker jag att bilden är bättre. Vi har fått ordet som någon form av karta. Vi kan titta i och börja liksom, aha, okej, så här och så. Och sen så kommer anden in. Och blir liksom som en kompass som börjar hjälpa oss att navigera i Guds ord. Och börja leva på det sätt som Gud har skapat för oss. Luta oss in emot det som är gott och låta anden leda oss. Att vara kristen är inte att vara en paragrafryttare och regelslav. Det är att bli bemyndigad att leva. Kom ihåg det, min vän. Att vara kristen är inte att navigera mellan en massa borden och måsten och krav. Du har blivit bemyndigad att leva. Du har fått kraft ifrån Gud, den helige ande, att leva och att leva i frihet. Bli Guds efterföljare. Lev i vishet med ordet och Guds ande. Vi får vara med och bära Guds frukt och ljus i världen. Och sen landar hela texten in, vi ska inte säga så mycket om det, men det landar in som hela tiden i Efesierbrevet, så landar det in i gemenskap, den kristna gemenskapen. Det här som vi talar om är inget man springer och gör på egen hand. Utan det är någonting som levs ut i gemenskap. Det står att fyllda av Guds ande så ska vi tala till varandra med hymner och andliga sånger, säger han. Och att vi ska alltid tacka Gud. Och nu tror inte jag Paulus menar att vi ska springa runt och sjunga till varandra. Liksom lite överallt när vi träffas. Jag tror inte det är liksom direkt det handlar om. Men det talar om ett liv i tillbedjan. Det talar om ett liv som bubblar över av att vi lutar oss in mot Gud. Att vi tänker på det som är gott. Att vi tillber och ärar honom. Och du vet, din lovsång när du sjunger här på en söndag. Vet du vad? Det talar in i någons liv. När någon ser på det. Men oj, kolla vad hon är här. Hon verkar ju fokusera på Gud här. Och så inspirerar det någon annan. Men också ditt liv. När hela ditt liv får vara en lovsång. När du lever ditt liv lutandes mot rätt saker. Så blir också det en inspiration för andra. Då tror jag att det talar. Då talar vi till varandra med lovsång. Är ni med? Jag tror det är det Paulus talar om. Och då växer vi i gemenskap. Vi växer i våran tro. Och vi växer i att allt mer dofta Kristus runt omkring oss. Amen. Tack Herre för ditt ord. Jag tackar dig för att du är så